En podcast från Aftonbladet.
I veckans Aftonbladet Krim berättar vi om en 14-årig misstänkt kontraktsmördare som tros ha rekryterats av en annan 14-åring. Tillsammans misstänks de ligga bakom ett mord och en av dem tycks ha varit bara sekunder från att utföra ytterligare ett. Senare i avsnittet berättar vi om ett annat mord, den här gången i Kristinehamn, där en kvinna misstänks ha mördat sin ex-pojkvän. Vi lyssnar på hur det lät när hon själv ringde in till polisen, ett samtal som senare kommer leda till att hon grips. Det och mer i veckans Aftonbladet Krim med Marcus Ulfsand och Beri Sangana. Hej och välkomna till veckans Aftonbladet Krim. Hej Beri Sangana, du är med oss idag.
Hej Marcus.
Vi ska ju prata om två olika fall i det här avsnittet. Båda gäller mord, men det är väldigt olika historier det här. Det första, det utspelar sig i Norrköping. Vad är det handlar om egentligen?
Det är ett mord som sticker ut ganska mycket då det är en 14-åring som misstänks ha genomfört det här mordet. Och det har då väckt en bevistalan mot honom. Det här har då skett på en lekplats.
Precis, och vi kommer att återkomma till det fallet snart. Senare i avsnittet så berättar vi om en händelse som har inträffat i Kristinehamn där det är en kvinna som misstänks ha mördat sin ex-pojkvän. Där ska vi lyssna på hur det lät när hon själv ringde in till polisen och anmälde att hon hade hört bråk i lägenheten ovanför henne. Men vi börjar alltså i Norrköping. Och för att berätta den här berättelsen från start så backar vi bandet och börjar historien under sommaren 2025. När vi hoppar in i historien så är det sommarlov. Vår huvudperson, en 14-årig pojke, är alltså ledig från skolan och befinner sig en dag med sina kompisar på en skolgård.
Där de då blir förfrågade om de vill tjäna lite pengar och sälja lite droger helt enkelt.
14-åringens kompisar är inte intresserade, men 14-åringen själv nappar.
Så det börjar med att han börjar helt enkelt sälja droger under en period. Och så småningom så övergår det här till andra uppdrag.
Ja, 14-åringen får snabbt erbjudanden om att göra andra saker. Det handlar nu om grövre brott. Han tackar ja till ett nytt uppdrag.
Och det här är ett uppdrag som kommer från en annan 14-årig pojke som också är misstänkt i det här ärendet. Och det här uppdraget handlar om att han ska skjuta ihjäl en person.
Efter att han tackat ja börjar förberedelserna.
Några dagar innan mordet så får han då bland annat en telefon, en Google Pixel som är ganska vanligt förekommande i de här målen. Där han också får olika instruktioner om det här uppdraget.
Genom krypterade chattar kan vi se hur pojken själv skriver om det han ska göra.
Och han skriver också då i olika chattar. Utifrån det som står i förundersökningen så ska han då också ha skrivit att imorgon ska det hända.
Den 20 september är det dags.
Samma dag så börjar förberedelserna egentligen ungefär vid klockan, strax efter klockan 11. Den här pojken börjar faktiskt bege sig till den här platsen, uppehåller sig på en pizzeria i väntan på att då ge sig ut.
Under tiden som han väntar kommunicerar han med andra via chattar.
Han har telefon, han får instruktioner av en person som säger åt honom att han då ska ge sig ut och skjuta den här måltavlan.
Strax efter klockan 6 verkar han få syn på måltavlan. Kort senare sker det.
Så han ger sig ut och skjuter ihjäl honom när han sitter på en parkbänk.
När skotten faller är det mycket folk i rörelse.
Det är väldigt mycket vittnen som förekommer i utredningen som har hört skott. Man har även sett den här pojken när han springer från platsen, när han är där. Människor har gått fram till det här offret när den här skjutningen sker också. Så det är ju en lekpark helt enkelt där barn leker.
Efter skotten flyr 14-åringen.
Allt det här går väldigt snabbt. Han misstänks då avlossat de här skotten. Han ringer sedan efter en taxi och tar en taxi och beger sig till McDonald's.
Senare under kvällen verkar han skriva till de andra för att bekräfta att han slutfört uppdraget.
Det skickas bland annat ett meddelande där det står, citat, det är klart, kolla NT. Och med NT så syftar vi då till den lokaltidningen i Norrköping.
Trots alla vittnen så grips inte 14-åringen, utan han kommer inledningsvis undan. Under veckorna som följer verkar han ta på sig fler uppdrag.
Det här sker den 20 september och han grips den 15 oktober. Och under de här två veckorna så har han då till och med faktiskt anmälts försvunnen. Man vet inte att det är han som ligger bakom detta, men så småningom börjar bilden klarna för polisen och man förstår att det är den här 14-åringen som då misstänks ligga bakom skjutningen. Men under den här perioden så har han också tagit på sig andra uppdrag. Han befinner sig bland annat i en slags tryckarlägenhet i väntan på att genomföra andra dåd. Och han ska nästan hinna genomföra ett annat dåd, bland annat ett morduppdrag på ett gym i Norrköping, där han tillsammans med andra unga personer är på plats och letar efter en måltavla som ska befinna sig på något gym. Så de går helt enkelt och rekar på olika gym innan de slutligen hamnar på ett gym där den här 14-åringen då ska gått in och sedan ut igen kommit in maskerad. Och då noterar gympersonalen att det är någonting som inte stämmer här utan det sticker ut. Så de stoppar honom helt enkelt och kastar ut honom från gymmet. Och enligt polisen så ska det här vara ett ganska avgörande för att man till slut ska kunna komma åt honom.
Ja, för det är senare samma kväll som man slår till och griper den här 14-åringen. Du har ju pratat med Jan Stav som är en av de som har varit med och lett den här utredningen. Vi kan ju lyssna lite på hur han beskriver det här utredningsarbetet.
Där går han med bestämda steg in på gymmet för att söka upp den person som han har fått en bild skickad till sig för att hitta honom och då avrätta honom. Jag vill påstå att det är tillfälligheter som gör att han inte lyckas med det här dådet, för personalen på gymmet tycker inte att den här maskerade personen passar in på ett gym. Så de helt enkelt tar resolut och kliver fram till den här unga pojken och kastar ut honom i gymmet och säger, du är inte välkommen här. Och jag tror faktiskt inte att de här personalen på gymmet vet egentligen vad som skulle hända, utan de tyckte helt enkelt inte att han skulle vara där när han inte var träningsklädd och skulle gymmas precis som de övriga. Så det här var sekunder från att bli ett ytterligare mord i Norrköping.
Hur kan man slutligen då, hur kommer polisen slutligen honom på spåren?
Vi visste redan innan vem den här personen var som hade avrättat mordoffret den 20 september, och vi sökte med ljus och lykta efter den här, och vi kunde se på övervakningsfilmerna att det var samma person, och en jakt fortsatte då på gärningspersonen, det vill säga den här 14-åringen. Vi kunde då lokalisera honom till en tryckarlägenhet i stadsdelen Hageby där han och flera andra personer kunde gripas kort efter då mordförsöket inne på gymmet.
Och det där 14-åriga pojken är ju han som misstänks då för mordet på lekplatsen. Om vi beskriver honom, vad vet vi om honom?
Han är vid den här tidpunkten då 14 år gammal. Han förekommer inte alls hos polisen eller socialtjänsten vid det här tillfället. Han går i skolan. Men då under sensommaren så börjar larmklockorna ringa. Han blir aktuell hos socialtjänsten för olika på olika sätt. Han har då uppgett att han har börjat sälja droger. Och man gör då en utredning hos socialtjänsten bara kort innan det här mordet. Jag tror det är drygt 5 dagar innan mordet. Där det då framgår att han har ett förändrat beteende. Han börjar sälja droger. Men socialtjänsten gör då en så kallad förhandsbedömning där man beslutar att man inte ska utreda det här vidare. Man inleder ingen utredning. Så det här ärendet, det blir ingen mer utredning kring honom.
Och sen bara dagar senare så misstänks han genomföra det här mordet.
Precis, trots att man hos socialtjänsten har konstaterat att hans beteende har eskalerat, citat, markant.
Ja, för det är ju, om man jämför med många andra ärenden som du och jag har tittat på tidigare, så är det ju en väldigt, väldigt snabb utveckling det här. Det känns som att det går över en sommar, så går han från att det går hyfsat bra för honom till att han blir involverad i så här väldigt grov brottslighet. Hur berättar pojken själv om det här? Vad säger han?
Men det som sticker ut i den här utredningen är att den här pojken pratar ju väldigt mycket i sitt förhör. Han säger helt öppet där i förhöret att han har börjat sälja droger åt något kriminellt gäng. Han har också uttryckt att han vill tjäna pengar, att han har velat ta på sig vissa uppdrag.
Det han pratar ju om att få respekt från de äldre också, läser man, att det är en av drivkrafterna för honom.
Ja, men precis. Han säger bland annat att han tyckte det var coolt och att just att få respekt och att det som har varit drivande i det här och som polisen också har berättat, att drivkraften hos den här pojken har varit att tjäna pengar. Och han får ju då frågan om han vill tjäna mer pengar.
Vad vet vi egentligen om vad han får för betalning för att göra detta?
Det är ju, i många av de här fallen så är det ganska ovanligt att man får betalt, men den här pojken ska då ha fått 100 000 kronor någon dag efter det här mordet som han då ska ha köpt kokain för. Han ska egentligen fått det dubbla, drygt över 200 000 kronor som han helt enkelt köper kokain för, och men har samtidigt också en skuld.
Ja, det verkar ju som att enligt polisens utredning så blir han ju också skuldsatt efter det här, och det är en av anledningarna till att han då ska fortsätta att utföra dåd, för att han fortfarande har en skuld för det här kokainköpet. Förstår man det rätt då?
Ja, precis, och det är också det som polisen berättar. Vi kan ju höra vad polisen sa om detta.
Ja, det var ju så här olyckligt att han köpte ju väldigt mycket narkotika för de här pengarna han fick för det utförda mordet. Och de pengarna, 100 000, de räckte inte riktigt till för den stora mängd narkotika som han köpte. Varför han då helt enkelt blev lite skuldsatt och fick då i uppgift att utföra fler otäcka dåd åt den här kriminella grupperingen. Vilket han också valde att göra för att då betala sin skuld.
Om vi diskuterar då vad som det kan finnas för bakomliggande motiv till varför det här har skett. Det har ju på alla sätt och vis så ser det ju ut att vara ett mord som sker i gängmiljön. Men vet vi något mer om vad det är som kan ligga bakom det här?
I den här utredningen så har man inte kommit fram till något motiv. Man har inte kunnat klarlägga det. Och när jag pratade med både åklagare och polis så sa de att den här personen, det vill säga det här mordoffret, är känd av polisen sedan tidigare, men man kan inte koppla personen på något sätt till något nätverk, att den skulle tillhöra det. Men att den här typen av brott, det förekommer oftast i någon form av nätverkskriminalitet.
Den här typen av beställningsdåd som det ser ut att vara.
Ja, precis.
Jag tänker, i den här utredningen, den handlar ju mycket om den här 14-årige skytten, men det finns ju en annan 14-åring här också, och det är ju den som misstänks ha styrt honom eller rekryterat honom. Vad kan vi säga om honom egentligen?
Det är en 14-åring som misstänks ha rekryterat den här andra 14-åringen. Det här är ganska ovanligt, det sticker ändå ut. Här är två 14-åringar som förekommer i ett ganska allvarligt fall. Men han misstänks då helt enkelt ha styrt det här. Det har börjat på Instagram där han har annonserat ut uppdrag då, är det som är misstanken. Och det här har sedan då gått över till Signal. Men det beskrivs då att han har haft någon slags annonser på Instagram och att det här kontot som han då har drivit, som då har haft en Foxtrot-logga, det har varit någon slags rekryteringskonto helt enkelt.
Vi pratade ju lite med Jan Stav, polisen som lett utredningen, om just det här. Vi kan höra vad han säger om det här Instagram-kontot.
Det verkar som om den här personen, då, den 14-åriga killen som då försöker att hitta utförare runt om i landet, har en viss, tycker att det är glamorering runt just Foxtrot-nätverket av någon anledning, och jobbar av allt att döma på uppdrag av dem.
I den här utredningen så finns det även några filmer som är en del av bevisningen. De tycks visa den misstänkte skytten, 14-åringen och några andra som hanterar ett vapen. I filmerna så riktar de bland annat vapnet mot kameran, de sjunger och verkar vara på bra humör. Vi kan lyssna till hur det låter. Förutom de här två 14-åringarna så är det ju några andra som misstänks i det här målet. Vad vet vi egentligen om dem och vad är det för misstankar?
Det är ju några andra som är misstänkta, de är vid åldrarna 15-20 år alla de här. Men det är helt enkelt medhjälpare. Någon har ja då en av 14-åringen som ska ha misstänkt att ha rekryterat den här pojken. Det finns någon kvinna som ska ha hjälpt till med tryckarlägenhet. Det är andra som ska ha försett honom med vapen. Så de har helt enkelt haft olika roller för att kunna möjliggöra de här brotten.
Den här misstänkte skytten, han är ju 14. Vi har ju sett mycket i rubrikerna i tidningarna att man pratar om fängelse för barn under 15 år. Det finns ju ett förslag att man från och med juli år ska kunna döma 13-åringar till fängelse. Det kommer ju inte att gälla här eftersom man använder inte lagstiftningen retroaktivt, och det här skedde ju tidigare, det här skedde ju i höstas. Så vad kommer egentligen hända här nu rent rättsligt? Hur fortsätter det här målet?
Men nu väntar ju då en rättegång som kommer att hållas under ett antal dagar där det här då ska prövas. Och det är ju då, som vi sa, att de kan inte åtalas, den här misstänkte skytten och den här som misstänkt har rekryterat honom. De är båda 14 år, men det man kan göra är att väcka en så kallad bevistalan där man ändå kan pröva detta i rätten. De kommer inte kunna dömas, men man kan då pröva det i rätten helt enkelt.
Vi kommer fortsätta följa det. Här i podden tar vi en kort paus, men vi är snart tillbaka med ett helt annat fall. Nu ska vi vända blicken mot Kristinehamn, och ni som är uppmärksamma lyssnare, ni vet att vi var just i Kristinehamn här i podden bara för några veckor sedan när vi berättade om ett stort narkotikamål. Den här gången ska vi berätta om någonting helt annat. Det här gäller ett mord där det nyligen väcktes åtal. Och rättegången i det här målet, den pågår för fullt just nu. Men själva händelsen, den inträffade förra sommaren. Allt började med ett larmsamtal. Själva samtalet, det rings in till polisen strax innan klockan 4 på natten den 20 juli. Det är en kvinna som ringer. Hon är andfådd och berättar att någonting verkar ha hänt i lägenheten ovanför hennes.
Och det lät väldigt tumult på övervåningen.
Okej, är det hos grannen då?
Och, ja, hos min granne. Okej. Och jag vet inte vad det är som har hänt. Men jag stack ifrån min lägenhet för det lät alldeles för mycket ovanpå. Okej. Men jag tror jag behöver skicka en ambulans.
Varför tror du det?
För att det lät och sen var det tyst.
Operatören frågar efter inringarens personuppgifter, men hon vill inte lämna ut det. Hon säger att hon har skyddad identitet.
Jag vet inte, det är ovanför mig så jag har ingen aning, men det kan vara hos någon.
Hur bor du i då då?
Ja, men det vill jag inte berätta.
Nej, men hur många lägenheter är det längst upp?
Men det är, ska vi se, en, två, tre, det är två våningar så det är tre lägenheter. Men jag tror att det är någon ovanför mig.
Okej. Okay.
Larmoperatören fortsätter att ställa frågor om vad som kan ha hänt i lägenheten.
Det lät som väldigt mycket våld. Okay. Och sen var det jättetyst. Mm.
Operatören frågar vidare.
Blev det tyst eller?
Ja, jättetyst var det. Och så är jag lite orolig bara om det har hänt någonting.
Vet du hur många det är i lägenheten?
Ingen aning. Det hördes som att det var en hel del, men jag har ingen aning om hur många.
I samtalet andas inringaren tungt. Vissa frågor som rör henne själv vill hon inte svara på. Men operatören fortsätter att fråga om tumultet i lägenheten och ber henne än en gång beskriva vad hon hört.
Väldigt mycket högljutt bråk, slagsmål. Sen hörde jag ingenting mer.
Mm. Så högljutt bråk, slagsmål. Kastar man någonting och grejer eller någonting?
Jag hörde bara en duns och ingenting mer.
En duns eller fler dunsar?
Kanske två.
Mm. Vad är för slags dunsar hörde du? Kan du beskriva för mig?
De var väldigt hårda, men jag hörde ingenting mer än så.
Hårda dunsar. Var det som att man kastade ner någon eller att man kastade något mot någon?
Säkert något mot, men jag har ingen aning. Jag vet inte.
Kvinnan som ringer berättar att hon gått ut från lägenhetshuset. Operatören frågar om hon sett någon som lämnat byggnaden och då säger hon nej. Larmoperatören frågar om kvinnan kan hänga kvar och hålla koll på om någon lämnar lägenhetshuset. Och då säger hon ja.
Ja, men jag kan hålla koll så sätt, absolut. Inga problem.
Jättebra, tack snälla.
Ja. Kan jag återkomma om jag har någonting mer eller?
Jag tänker så här att vi kan vara kvar i samtalet för polisen är strax framme där.
Okej. Okay.
Så jag tänker under samtalets gång, med att den fyller del genom nummer, så får jag lite direkt information om det lämnar någon person adressen där.
Okej. Absolut.
Operatören frågar några ytterligare saker. Sen verkar de inte ha mer att prata om. Det enda som hörs är kvinnans andetag. Och sen bryts det. Kort efter det här larmsamtalet så kommer poliserna till den här lägenheten. Vad möter de när de kommer in?
De möter en livlös man och ganska snabbt konstaterar de att det inte är något självmord här. Det är ganska mycket blod där också och spisen är på, så det är ganska varmt inne i den här lägenheten när de kommer dit.
Och då börjar ju de, eftersom de misstänker att mannen då inte har gjort det här mot sig själv, så börjar man utreda vad som kan ligga bakom det här. Och just det här larmsamtalet som vi nyss lyssnade på, det leder polisen på ett spår. Vad är det som händer?
Jo, precis. Det här larmsamtalet kommer ju ganska tätt in på, så att de börjar helt enkelt rikta blickarna mot den här kvinnan. Hon är inte kvar på platsen. Man åker hem till henne. Hon är hemma med sina föräldrar och så de andra personer med henne. När de kommer dit så konstaterar polisen att hon har hunnit duscha. Hon har gömt kläder som hon har använt i en påse. Man hittar fynd som misstänks ha kopplats till den här händelsen. Bland annat en kniv som hon har gömt i en väska. Och man börjar helt enkelt prata med henne och gripa henne där på plats.
Och när polisen börjar prata med den här kvinnan som vi i det här avsnittet kallar för Anna, då ger hon ju ganska snabbt sin förklaring till vad det är som har hänt i lägenheten. Vad är det hon säger då egentligen?
Ja, men då den här första kontakten med poliserna, då beskriver de henne som ganska hysterisk och de har svårt att faktiskt få en uppfattning kring henne och hennes sätt att vara. Men hon berättar att hon har agerat i nödvärn, att det här har varit självförsvar då hon påstår att han ska attackerat henne i den här lägenheten. Så det ska uppstå någon form av tumult där, något bråk innan det här.
Och i det tumultet så ska han då ha dött enligt henne. Man kan ju säga så här att hon har ju lämnat en massa olika detaljer om vad som kan ha hänt i lägenheten. Hon berättar också att hon tror att det kan ha varit en tredje person i lägenheten, men det är lite diffust vem den tredje personen skulle vara. Och det här är ju faktiskt också en grej som hon senare tar tillbaka, att hon inte tror att det kan ha varit en tredje person där. Det framgår ju också att den här Anna ska ha haft en relation med den här nu avlidne mannen. Hur har den relationen sett ut?
Det har varit en ganska lång relation, som jag har förstått att de varit tillsammans ungefär 6 år. Men enligt hennes utsagor då så ska den här relationen varit ganska stökig. Hon uppger då att hon har blivit utsatt för olika typer av grejer av den här mannen. Det här är dock saker som går isär här, eftersom när man läser förhör med personer i hans omgivning så ger de en annan bild av det här förhållandet. Bland annat så berättar man att den här kvinnan har varit manipulativ och så vidare.
Ja, man har ju till och med exempel som man lyfter fram där hon ska ha varit direkt våldsam mot honom. Så det är ju verkligen två bilder som går isär, hennes version och andra personers version av hur den här relationen har sett ut. Det syns ju även att de känner varandra i den här utredningen. Så sent som tidigare, samma kväll som mannen sen mister livet, så ses de ju faktiskt ute på stan. Berätta, vad är det egentligen som händer då?
Men här har man då fångats, de har då fångats på olika övervakningsfilmer här inne på den här krogen. De ses på en krog tillsammans med olika vänner.
En krog i centrala Kristinehamn.
Precis. Och då verkar allting vara ganska lugnt. De är där tillsammans och sedan så lämnar de krogen tillsammans och då beger sig till lägenheten. Men här finns det ju inga tecken på att de ska vara osams. Men strax innan mordet så får en av krögarna då på den här krogen ett sms från mannen som då berättar att det finns saker att reda ut.
Det finns ju mycket sms och meddelanden i den här utredningen som ju bland annat då pekar på den här stökiga relationen. Bland annat en del sms från kvinnan själv. Vad är det som framgår i dem?
Det som du nämner, väldigt stökigt har, vi ska kanske inte gå in så detaljerat i allting, men det finns ändå vissa meddelanden som är av betydelse för utredningen. För att bara en kort tid innan det här mordet så ska man då ha hittat ett meddelande i den här kvinnans telefon som hon då ska ha skickat till den här mannen, där hon då misstänks ha kommit med någon form av hot, där det citat står: "Har lust att döda dig faktiskt."
Och de här meddelandena, de för oss ju till det som är själva knäckfrågan i det här målet. För att vissa saker, det är ju kvinnan och åklagarna överens om, att den här mannen till exempel har dött till följd av knivvåld. Men där versionerna går isär, det handlar ju om huruvida hon har gjort det här medvetet, om hon har överlagt, försökt att mörda honom, eller om hon har gjort det här i självförsvar. Som ett led i att försöka att utröna det här, vad det är som har hänt egentligen, så har man ju faktiskt gjort en rekonstruktionsfilm där man har tagit med kvinnan tillbaka till lägenheten och där hon får visa då hur det har gått till enligt henne under den här aktuella kvällen. Vi kan lyssna lite på den här rekonstruktionsfilmen, hur det låter när kvinnan återbesöker lägenheten.
Ska jag sätta mig här eller?
Det som ska hända här är alltså att Anna, den misstänkta mördaren, ska visa vad som hänt i lägenheten enligt henne. I videon så är hon klädd i häktets gröna kläder. Med sig har hon en man som ska spela brottsoffret. Och steg för steg ska Anna visa vad som hänt under kvällen när hennes ex-pojkvän miste livet. Det är tydligt att det här är jobbigt för henne. Under stora delar av rekonstruktionen så gråter hon. Hennes version är alltså att hon ska ha blivit attackerad och försvarat sig. När hon försvarat sig så ska offret även ha huggit sig själv, enligt Anna. I en del av rekonstruktionen befinner de sig i köket. Anna berättar och visar vad som ska ha hänt.
Han är här och han där letar efter någonting och han får fram en kniv. Han hugger emot mig en gång och så kommer han närmare. Och så hugger han en gång till, men han träffar liksom här snett. Går tillbaka med handen och håller kniven mer lite så där.
Anna fortsätter att berätta.
Och tittar på mig och jag får tag i kniven. Och jag håller den vid mitt ben. Och han försöker få tag i kniven. Vi har flyttat oss lite. Han försöker då få tag i kniven och gör sig illa i handen. Och jag har den tillbaks vid mitt ben här igen och det kommer massa blod.
Ja, kvinnans version här, det är alltså att det har blivit tumult under kvällen och att hennes ex-pojkvän är den som har attackerat henne. Och i det här bråket så ska då kniven ha riktats mot honom och han ska mer eller mindre då ha huggit sig själv. Och vi kan ju vara tydliga med det här att det är hennes version. De första poliserna som träffar henne under kvällen, de hittar ju inte alls något stöd för det här. De ser inga skador som direkt är förenliga med hennes berättelse. Så att det här är återigen då hennes version av händelserna.
Ja, och det är hon som är åtalad och den här ex-pojkvännen är inte misstänkt för någonting.
Precis. Som vi redan sagt här så nekar ju kvinnan till brott i det här och hon hävdar nödvärn. Rättegången i det här fallet, den pågår ju nu. Vad är det som kommer hända nu och framöver i det här fallet?
Ja, men nu kommer det pågå en rättegång där kvinnan också ska höras, där hon kommer ge sin version i rätten kring vad som har hänt. Och sedan så kommer då en dom falla. Men det centrala och intressanta blir ju här om man och rätten kan anse att hon då har agerat i nödvärn.
Vad tycker du sticker ut mest i det här fallet?
Det är en hel del grejer som inte går ihop. Och det är också det här larmsamtalet som ändå är ganska centralt. Att hon så kort efter ringer in till SOS och berättar då om vad som har hänt i den här lägenheten.
Fint. Stort tack.
Tack.
Det var allt vi hann med i veckans Aftonbladet Krim. I båda de här två målen som vi rapporterat om idag har det ännu inte fallit någon dom och de misstänkta ska alltså betraktas som just misstänkta och inte som dömda. Medverkande i avsnittet det var Beri Sangana och jag, Marcus Ulfsand. Om ni vill komma i kontakt med någon av oss, då hör ni antingen av er till beri.sangana@aftonbladet.se eller till marcus.ulfsand@aftonbladet.se. Och för dig som är sugen på mer Aftonbladet Krim, ja, då kommer det en dokumentär redan på lördag. Så vi hörs redan då igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.